Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Sanna, jag kanske inte kommer kunna umgås så mycket med dig längre.
Vadå då?
Nej, men inte de närmaste veckorna, för att nu ska jag få fixa uteplatsen på min nya balkong.
Så jävla härligt. Varför skulle jag inte kunna umgås med dig för det? Det är ju så att jag kommer att bosätta mig på den där balkongen. Det vet vi alla. Det är det bästa jag vet. Ja. Balkongliv.
Drömma sig bort via en balkong. Liksom, hur fantastiskt är inte det?
Det fina i kråksången, det är att vi denna vecka sponsras av inga mindre än Rusta, som har allt du kan önska för att fixa just på din balkong.
Och jag har nu bytt parasoll. Jag har bytt till goa den här veckan. Det är alltid bra två, för du vet när regnet kommer, så man måste vara lite förberedd. Jag har också köpt en liten soffa som heter Villa Stad.
Ja, och vet du, någonting som är så urmysigt att ha på just en balkong, det är trall. Alltså såna plattor, klickplattor som man gör, så får man liksom ett trägolv på balkongen. Och också jättegulligt att ha en liten matt. Alltså de har ju så fina balkongmattor av olika slag. Det är ju jättefina mönster.
Sen ska jag faktiskt förverkliga en dröm jag länge haft.
Vad är det då?
En hängstol. Hängstolen Sorrento. Ska jag sitta där och snurra lite? Det är bra för mig, jag som är så lätt rasslig. Ska jag snurra runt lite där? Bra för barnen också.
Det kommer också bli så mysigt. Ja, en annan grej som jag tycker är lite underskattad, som man verkligen kan piffa och göra så mycket för den lilla uteplatsen, det är ju belysning. Så lite ljusslingor. Det finns ju jättefina sådana utomhuslampor som kan verkligen förändra hela känslan.
Jag vet, det är jag som är ljusdrottningen.
Balkongprästinnan. Ja.
Det blir mycket tarot där i sommar, älskling. Jag har beställt några ljusslingor. De här ljusslingorna lysa. Jag vet inte, jag tröttnar aldrig på dem. Jag tycker de är så mysiga. Det är som små korgbollar som skapar trivsel och mys och trygghet på något sätt. Plus att de är lite färggranna. Du vet när man kommer nerifrån och ser balkongen.
Ah.
Och så ser man de här slingorna som hänger. Då är det, så
det är för mysigt.
I'm in Florence.
Åh, det är vår snart och sommar. Hörrni, gå in på Rustas varuhus och botanisera. Gör kloka budgetval. Köp så mycket fint där. Alltså, allt för livet utomhus finns på Rusta.
See you in my balcony.
Tack Rusta. Otroliga priser. Vi är denna vecka sponsrade av Vagvital, som ju du är ambassadör för.
Precis, jag och Amelia Adamo. Vi jobbar ju för att det ska bli mer, eller mindre tabu att prata om underlivet. Det är ju lite sorgligt, ny forskning säger då enligt den här underlivsbarometern som Vagvital har tagit fram. Att särskilt yngre tjejer, målgruppen 16-29, tycker att det är pinsamt att prata om underlivet och tycker att det är jobbigt att söka hjälp. Och det är ju förenat med livsfara att tycka att det är jobbigt att söka hjälp för underlivsbesvär.
Alltså torra slemhinnor, eller vaginal atrofi som det heter då på läkarspråk. Det är ju en otroligt vanlig åkomma som 60% av alla kvinnor kommer lida av någon gång under livet. Och det har inte bara med klimakteriet att göra, alltså minskade östrogennivåer, utan det kan komma i samband med alla typer av hormonella förändringar under klimakteriet, under amning, under medicinering eller under långvarig stress. Så det här är ett otroligt vanligt tillstånd. Och Vagivital har ju då tagit fram en produkt, en kur kan man säga, en hormonfri gel som man använder då under 30 dagar. Man för in den här gelen med hjälp av en smart applikator.
Den är lätt att rengöra också, det tycker jag är väldigt bra. Man kan använda den flera gånger, man rengör den bara med i hett vatten. För den är nämligen helt fri från fettet.
Och det bästa förstås med Vagvital, det är att det fungerar.
Det gör det. Och det är beforskat. Och det här har ju testats av kvinnliga forskare vid Karolinska universitetssjukhuset, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Norrlands universitetssjukhus. Och det som sagt, resultatet har ju visat att ja, Vagvitals gel har då en kliniskt bevisad bra effekt mot besvär då mot just vaginal atrofi. Och hur gör den det då? Jo, den här gelen avger vatten till själva slemhinnan som är då torr eller sveda eller vad det nu handlar om. Och återställer pH:n och stimulerar då tillväxten av celler i slemhinnans ytskikt, för att prata lite medicinska termer. Så det hjälper!
Gå in på vagvital.se om du är intresserad av att läsa mer.
Tack Vagvital!
Och välkomna till Inte din morsa.
Det är vår. Det är lite vår i luften.
Ja, det är lite vår.
Mm. Frass är förkyld.
Jaha, fan ovanligt ändå.
Skitovanligt. Jag satt och skröp på någon middag i fredags. Mamma, barn är aldrig sjuka. Det är liksom, det är någonting som inte stämmer. Alltså, de är, och sen så boff.
Det, jag har ändå känt det ganska många år nu. Du säger alltid att de aldrig är sjuka. Ändå vabbar du hela tiden. De kräks ner hela nyårsaftnar. Jag tror bara att du tänker
jag
typ
att... Jag vobbar ju aldrig.
Det gör du ju. De är alltid hemma. Det är alltid som man ska podda med dig, så har någon unge som bara... Nej, men han var lite snorig, han fick inte komma. Du har någon idé om att de aldrig är sjuka, men de är alltid sjuka. För du typ vill inte att de ska vara sjuka.
Det kanske är det. Ja. Jag bara säger instängd i min egen verklighet. Nej.
Nej.
Jag, ja, det kanske därför jag drömde i natt också att Frans drunknade.
Alltså, gud vad obehagligt.
Ja. Jag tvingar dem ju på simskola efter simskola efter simskola. Jag tycker det är så vidrigt att det sker så många drunkningsolyckor. Men ja, nu kommer vi helt från ämnet. Det är så hemskt när man drömmer så där tydligt.
Själv drömde jag om dig och nu ska du få höra det mest bizarra. Jag drömde att du hade gjort samma operation som nu Magdalena Graf har gjort och är extrem öppen med på sin Instagram och blogg.
Aha.
Att hon har sprutat in fett från sin röv i sina alltså så här rynkor runt munnen och under ögonen.
Mm-hmm. Jag tror inte hon hade något rövfett.
Jo, men det har hon tydligen, så att det räcker. Det är väl inte så mycket som behövs där, tänker jag.
Och sen
har hon också gjort ögonlocksplastik.
Så hon, det är tydligen mycket, mycket populärt nu.
Ja, men de lägger nu, alltså hon lägger ut så ärliga bilder bara direkt så dagen efter operation typ. Så att man får följa hela läkningsproceduren. Hon ser ut som en hamster. Alltså det är ju väldigt svullet allting. Och jag drömde att du hade gjort det. Att jag var så här, typ jag visste det är fint. Jag var nej. Ah. Och att du dessutom hade fått en bebis på det.
Oj då. Mm. Det gjorde det liksom samtidigt som de förlöste mig. Ja. Så tog jag en ögonlocksoperation.
Du bara, ta lite rävfett medan jag ändå har en epidural.
De skulle gärna få ta lite magfett av mig just nu, ska jag säga. Men det där är lustigt tycker jag med att de i början då av pandemin så var det ingen som vågade gå tydligen till någon plastik eller botox eller någonting. Men nu med liksom facit i hand så har ju hela den här plastikkirurgin, AKA med plus, ja men allting som vi alla håller på med, eller inte alla håller på med har ju ökat med över 30%.
Ja, och jag kan förstå det. Jag var ju själv, jag var ju faktiskt och föreläste i Karlstad förra veckan och besökte just då vår fantastiska vän, vad är hon heter?
Katrin Mörtel.
Ja, på Karlstad hudklinik.
Mm.
Vi har ju känt den i många år eftersom vi kompisar med Karlstads bästa frisör på Cutting Kitchen, Gigi.
Hon är lite av en stadsprofil.
Ja, men det är hon. Hon är verkligen intern kändis eller vad man ska säga i Karlstad. Men
hon är deras Kim Kardashian.
Ja, och då fick jag i alla fall komma till Karlstad hudklinik, vilket ju är bara en sån jävla amazing upplevelse, för de har ju skapat så här lyx känsla på hela kliniken, så fick jag en magisk ansiktsbehandling.
Åh gud vad trevligt.
Det var så otroligt härligt, vet du, med massage i hårbotten och bara 43 olika masker och portömning. Ja, jag bara kände mig som en så här baby efter det. Och passade också på att göra lite botox.
Mycket bra.
Eller, ja, på argrynken så här inför vårsolen. Och jag lägger verkligen ingen värdering i vad folk vill göra med sina face. Det finns ju många som har gjort det till sin livsuppgift att bli förbannade över det. Men jag tänker väl att så här, vad fan, jag är över 42. Jag är ingen ung kvinna som vill förändra mitt utseende. Och jag tror inte att jag är, det är inte så att jag är någon influencer som influerar unga kvinnor att göra som jag. Det tänker jag. Jag vet inte.
Nej. Nej, jag vet inte heller. Jag tycker det är snårigt. Det som jag tycker...
Har vi ett ansvar mot de unga kvinnorna, du och jag?
Jo, det är klart. Det har man ju alltid. Jag vet inte, jag tycker det är svårt det där med ansvar. Katrine Mörtel som äger den här kliniken, hon säger ofta att man behöver inte se ut som 22. Man kan se ut som sitt bästa jag, vare sig man är liksom 40, 50 eller 60. Och det ligger någonting i det, så att säga, att så här, man vill se ut som sitt bästa jag. Men den eviga ungdomen har ju alltid varit en obsession hos både kvinnor och män. Och män, det är just ögonlocksoperationer som jag läste har ökat mest hos män. Men jag,
och att de vill korrigera sin käklinje.
Mm-hmm.
För det är ju tydligen, alltså så här, män är tydligen besatta av att ha en sån här tydlig käklinje. Och hon... När jag var där på Karlstad huvudklinik så berättade hon någonting för mig som jag inte hade en aning om. Och som jag tyckte var ganska obehagligt faktiskt.
Aha.
Att nej, det är inte bara huden som åldras. Eller musklerna och kollagen och det här som vi har pratat om hela tiden. Utan skelettet åldras. Mm. Och så visade hon bilder då på en skalle. Som, alltså samma skalle i en röntgenapparat liksom. Röntgenbilder rakt framifrån på en skalle. Liksom dödskalle helt enkelt.
Ah.
Som 20-åring, 30-åring och 60-åring tror jag var. Och sådär.
Mm.
Från hennes egen då. Från någon typ av bok, undervisningsmaterial som hon hade tagit del av när hon lärde sig att injicera. Men alltså, det är så en jävla skillnad på skelettet.
Det är väl klart. Du bara trodde att det var såhär 20 på röst.
Nej, men alltså, skallen ser typ ut som en neandertalare när man är så 80.
Ja, jag vet.
Alltså, allting... man har ju tappat hela så här käk... Alltså, det här tydliga som skelettet, de här så här bones, liksom. Mm. Allt det där har ju sjunkit ihop och nötts av. Och jag menar, det är också celler som förnyas hela tiden.
Men jag vet inte, så här, det där med ansvar. Jag tror att det är svårt att som ung tjej eller kille, att man tittar på sina föräldrar och så tittar man på sig själv. Och så liksom, ja men alla har ju, alltså, alla har ju inte bröst som liksom sitter uppe vid örnen. Och, man kanske tycker att gud vad stor min näsa är. Eller, ja, massa olika så här, komplex som man har i tonåren. Och sitter man på sin morsa som är så här, ja men typ 25, 30, 40 år äldre. Med så här 20-åringstuttar, perfekt rak näsa. Inte en rynka. Ja, det kan nog bli lite liksom märkligt och komplext och ställa en del så här krav. Jag menar, jag tror inte att det spelar någon roll, som den här debatten som har rasat senaste veckan, om man så här föds in i kultureliten. Jag tänker att det är lite samma sak här, att så här, det man ser hemma eller det man får med sig i modersmjölket, så att du kan bli läkare, du ska såklart plugga. I vissa familjer, som vi har pratat mycket om det här, Olga och Ville Crawford, att så här, det fanns ingen, hon skulle aldrig våga säga till sin pappa att hon inte skulle plugga vidare. Det gör man i familjen Crawford. Alltså att det finns möjligheter, det är ingenting som man tänker så här, undrar om jag skulle kunna klara av att bli läkare, undrar om jag, det är barn som har föräldrar som är arbetslösa, de liksom, ja, det är 70% färre av de barnen som pluggar vidare till exempel.
Mm.
Och jag tycker att det är lite, jag tycker det är jobbigt med sådana där fakta, att barnen påverkas otroligt mycket av stimulun eller känslan eller det som är hemma. Jag fattar att den gör det, men liksom, när de här siffrorna kommer så tycker jag att de är så oerhört höga hela tiden. Jag blir så här, okej. Sen tycker jag den här,
och samtidigt ska man ju veta att vi i Sverige ändå är det landet i världen där flest personer har gjort klassresor historiskt sett. Och vi har ju skapat ett förhållandevis jämlikt land.
Mm.
Även om liksom klasskillnaderna ökar nu igen. Men vi har ju ändå gjort det till, eller socialdemokratin har gjort det till sin största uppgift att utjämna klassklyftorna och utplåna dem allra helst. Men också att ge alla barn en möjlighet att kunna göra en klassresa. Och här är det liksom lättare än någonsin. Du kan läsa upp dina gymnasiepoäng gratis på komvux. Du kan liksom få olika typer av hjälp med din skolgång som absolut inte finns i andra delar av världen. Och nästan, det är helt gratis att läsa på universitet och högskola. Alltså, herregud.
Mm. Nej, jag vet.
Enorma möjligheter
till att ta till exempel.
Ja. Men när det gäller kulturelit då så... nu har inte jag hängt med helt i den här debatten, men jag läste en rolig replik från Jonathan Unge. Och sen var det någon också som var inne på... Det kanske var han. Ja, men det här med att födas...
Son till Cecilia Hagen, känd skribent och författare på Expressen sen många
år tillbaka. Jonathan Unge är ju inte skribent, men han är... han är komiker och han sitter i tankesmedjan i P3 och han är fruktansvärt rolig. Han är krönikör också som sin mamma var i Expressen, eller om hon är det fortfarande till och med.
Ja, det är.
Men han skrev i alla fall, han har ju ett barn tillsammans med Sissela Ben. Och hon är också komiker och han skrev en faktiskt väldigt rolig replik på det där att så här, vad skulle deras unge typ duga till i någon akademisk liksom, miljö? Utan hon är tyvärr sketchmaterial hon också. Om hon ska kunna tjäna en enda... Typ liksom, så här, om hon ska kunna livrenära sig på någonting så får det nog bli lite sketcher. Mm. Hon har lyckats liksom ha... Det är klart att, jag vet inte, alltså kreativitet tror jag till viss del är ärftligt. Det finns det studier på. Och sen är det naturligtvis så att man fostras ju in i en miljö där man... dels få veta att det är möjligt att livnära sig av liksom, i kreativitet. Mm. Och att det finns massor med olika vägar att gå. Och man befinner sig i sådana sammanhang. Liksom. Och framförallt om jag ser på mig själv så var båda mina föräldrar... Alltså de tyckte att det var viktigare att vi höll på med... Alltså min mammas högsta önskan. Det var ju liksom att Love skulle bli konstnär, Kalle skulle bli musiker och jag skulle bli författare. Det var liksom glasklart från början. Hon värdesatte det så otroligt mycket högre än alla akademiska alla akademiska poäng i världen liksom. Mm, och det gjorde min pappa också. Han gav oss liksom, vi kunde vilket instrument som helst liksom. Det var väldigt högt uppsatt och det var samma sak för Mickes mamma kom ju verkligen från arbetarklass.
Mm.
Men hon var så här, du kan bli vad du vill, Micke, du kan bli vad du vill. Jag kommer supporta dig. Om du vill liksom, vilken konstnärlig grej som helst så kommer jag bara stå där och finnas där för dig.
Men om du ska bli läkare, då tar jag min hand ifrån det. Alltså.
Nej, men det hade hon säkert supportat också. Men framförallt, det är inte alla som hejar på sina barn när det gäller det kreativa.
Nej, det är absolut inte. Men jag
det är ganska många som tänker att det finns inte så mycket inkomstmöjligheter där. Och det är ganska tufft att leva också. Jag menar, okej om du blir... fucking Stellan Skarsgård, men det finns ju ganska många skådespelare som knegar på i så här stadsteatern i Varberg, alltså så här extremt små obskyra uppsättningar som aldrig liksom får någon typ av alltså uppskattning, förstår du, som står längst bak på scen eller som kanske är scenarbetare som jobbar med teater på andra sätt
liksom. Men jag tycker det är så jävla roligt just med kulturen, den har ju verkligen hamnat i fokus under coronan just för att den har blivit helt nedsläckt och det har gjort oss på något sätt lite mer klasslösa. Man kan ju tänka att, ja men du vet att det är ofta liksom, ja men Dramaten, Operan, dels är det svindyrt, dels är det liksom lite samma sak där, att så här, jag har väldigt svårt att se att så här, Elon bara, okej, jag drar på Dramaten morsan, hör det bra typ. Eller så här, jag har köpt en biljett till Operan mamma. liksom. Även fast jag kanske har gått en hel del på teater så är det liksom, dels en viss ålder, kanske, ja. Men du fattar vad jag menar. Men det som jag tycker är intressant är att det här att räkmackan svung in, att det är så orättvist och hit och dit. Då replikerade Martina Montelius till exempel, som jag tycker är en helt fantastisk regissör, dramatiker, skribent och allting. Och också dotter till... Kristina Lund, hon sa så här, jo, men det är klart att man kanske en och två gånger får chansen att publicera en text eller få prata med någon, så här, men sen om man inte levererar så åker man ju ändå ut, men då replikeras det igen då, jo, men du fick i alla fall den där chansen och jäda jäda. Men så tänker jag på alla liksom områden där det är likadant, men det kollar jag på, säger okej, jag var duktig på fotboll. Frans och Dante är duktiga på fotboll. Alltså, om det nu är så mycket ens gener som överförs, då är det klart att det gör det inom allting. Snickeri, fotboll, speedway. Det är ju bara att kolla runt så är det så här, Anton Hussein, Glenn Hussein. Ja, som du som rider i samma sak där. Att så här, äpplet faller inte långt från trädet. Men där är det ingen som
någonsin... Mina föräldrar var ju toppryttare båda två.
Precis.
De var livrädda för hästar. Det fanns inga ryttare bakom min släkt. Men jag fattar vad du menar. Jag har i alla fall fostrat en av mina barn till att vilja hålla på med det där.
Ja.
Men absolut. Alltså, det är väl en kompott och en mix. Och just nu så forskar man ju mycket på gener och kommer fram till att då, alltså väldigt, väldigt mycket har med gener att göra. Och personlighetsdrag inte minst och sådär. Och sen är det förstås i nära anknytning till hur man fostrar sina barn. Och jag menar Martina Montelius, jag lyssnade faktiskt, det var roligt. Alltså för er som inte har hängt med här så är det en kulturdebatt alltså som pågår. Sanna Samuelsson skrev en text i Göteborgsposten den 15 mars. Och hon skrev där att liksom, kulturbarn har en jävla räkmacka in på liksom, kultureliten scen. Jävla liksom, ojämlika skit liksom, liv typ. Så. Och då replikerar Martina Montelius med att skriva så här: nej, det stämmer inte så här. Självklart kanske du då har möjligheten att visa upp dig. Och jag kan bara säga så här, jag som ju då är ett kulturbarn, jag tycker att i Sverige, i kultureliten, som har drivits väldigt mycket av vänster.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Av liksom vänstervindar. Och vad är kännetecknande för vänstervindarna? Jo, att man gärna vill ge liksom arbetarkillen den här oprövade korten plats på scen. Lex Mikael Persbrandt från Jakobsberg. Eller Lex Ulf Lundell från liksom Saltsjöbo som kommer liksom från en statarfamilj typ. Ja, så det har ju vi vuxit upp med. Och väldigt många liksom chefer för teatrar och förläggare och sådär har ju haft det så. Men det är någonting som har hänt nu där det är helt tvärtom. Det är verkligen så att har man ett namn, heter man Skarsgård eller Lundell eller har man ett känt efternamn så är det klart att folk, för vi drivs mycket mer av kapitalet.
Mm,
vi ska ha utsålda liksom, vi ska utsålda föreställningar på teatern. Mm. Det räcker inte med för Dramaten att det ser i halvtomt, utan det ska vara utsålt.
Det är inte så mycket ju ett tältprojekt liksom.
Nej, det är inte så mycket tältprojekt längre. Och gör en tv-serie på SVT, förr i tiden då räckte det med om de hade liksom inga krav på att de skulle ha jättehöga tittarsiffror, men det har de nu.
Mm, mm. Det är ändå det snackas om, och de är ju så kåta på det på, det är ju alla kanaler, men jag tycker nästan SVT går i bräschen så här. Nu 1 miljon på Play, det är otroligt liksom.
Alla har sett blå linjen.
Så att, jag tror att det skiljer mig, men jag pratade lite, det slog mig så mycket, för att Ossian, min äldste kille, han går på filmskola och nu håller han på att spela in en liten kortfilm, och då är det baserat på 80-talet, och då säger hans tjejkompis så här, oj gud, jag hade verkligen velat leva på 80-talet så här, med så härliga kläder, och kolla bara den här bergsprängen, eller bandspelaren hit och dit. Och det var så lustigt, för i förrgår när jag och Ossian satt och pratade så sa jag så här, vet du, jag tycker att det är lite sorgligt, för att när du kommer titta på bilder på dig själv från din ungdom, då kommer alla, inklusive din mor och dina liksom syskon och alla dina kompisar, alla kommer se liksom fräscha ut. Det kommer vara fräscha hem, och ni kommer inte ha några konstiga ståuppluggar och sönderfärgade liksom slingor eller så här, kläder som man bara säger, nej men herregud, vad hade ni hittat det där? Alla kommer vara lite så här, jeans, college, lite snygga sköna jackor. Det kommer vara så här, sköningar liksom. Det kommer inte vara någonting som sticker ut. Men alltså, när jag kollar, jag hittade dina gamla bilder också som jag lånade när jag hade, gjorde vår kokbok. Nej men det är så konstiga frisyrer och luggar och färger och kläder som man bara är så här, nej men vi ser liksom inte kloka ut. Sen är vi gulliga för att vi är tonisar och dritt. Men vi är inte så här, vi är inga snygga bananer liksom. Det är inte
fast
så här...
älskling, jag tror bara att så, här, så där tänkte vi då också, att vi var liksom så här, såg normala ut på den tiden.
Ja,
jag kan nämna tre olika saker som vår generations barn kommer titta tillbaka på och tycka är så här, fy fan vad sjukt.
Okej, okay, bra älskling.
Det vi inledde med, förstorade läppar, alltså injektioner av olika slag. Folk med botoxface överdrivet och läppinjektioner, de kom bara, vad fan är de på med? Mm. Inklusive det här med booty lift, så att de höll på att lyfta sina rövar och sånt. Att det var så här rövmode. Alltså det är så jävla bizarrt. Nummer två, en annan grej som är extremt bizarrt. Det är de här ögonbrynen som folk håller på att kammar uppåt. Alltså de gör så här... den här, att man ska, alltså vad fan är det? Jag såg en bild på Carolina Gynning, hon är ju jättevacker, men hon hade då gjort en sån här brow lift heter det, tror jag. När man så här kammar upp dem och sätter in permanent vätska, och sen sitter liksom håren som igelkottar uppe på så här superbreda ögonbryn. Det ser helt sinnessjukt ut. Och det är någonting som vi nu tycker är vackert och normaliserar. Det är skitknäppt alltså. Och sen har vi en till trend som också kommer vara så här, men vad fan är grejen? Jag tänker på de här bootsen som folk har gått runt med i vinter. Med så här jättetjock traktorsula typ. Och så är det liksom så här blanka boots. Så jag tror att trenden kom från en typ Prada-stövel. Eller, alltså det är någon typ av... alltså de ser för jävla fula ut. Och alla har dem nu. Och alla tycker på att de är så jävla... de är så trendiga, så moderiktiga.
Kom du ihåg när gick ni omkring i Ekos? Helt plötsligt hade det varit liksom en sko för så här gamla tanter och gubbar som knappt kunde gå, och som kanske ville ta en liten promenad innan de typ coola vippen. Mm. Jag kommer ihåg, det var liksom de heta skorna. Jag kommer ihåg Sanna Löve som typ var så snyggast. Sanna Löve, Sylva Wiman var typ den snygga i skolan. Och de hade dem, och de hade jättesmå fötter, kommer jag ihåg. Typ så 36-37, så hade de en raggsocker i dem. Jag bara, jag måste också ha såna gråa. Men du vet, det var så fula skor. Riktiga liksom gubbe, liksom träslidsmaja fötter. Och jag som hade liksom 40 redan då. Och så raggsocker på det. Du vet, det såg ju inte klokt ut. Men det var så här, det skulle alla ha. Men det kanske, du kanske har rätt då. Fast det är ju mer estetiskt. Jag tycker det är så gulligt när jag kollar. Jag är så här, randiga strumpbyxor, kängor. Jag vill se ut som så här... jag vill se ut som, vad heter hon? Susanna Arquette typ. Susan, where are you? Det är lite...
ja, men det var ju också...
lite lekfullare av... tycker jag. Mm. Allting var lekfullare. Ja.
Men det kommer komma, men sen är det också så här... det fanns ju många olika subkulturer som var väldigt... alltså, jag tyckte att det var ett samhälle rikare på subkultur. Man kunde bli punkare om man ville. Man kunde
emos bli... finns ju för sig nu.
Ja, fast de verkar inte finnas så mycket längre. Nej, det är okay. Emos liksom. Utan...
Raggare,
punkare. Alltså det fanns så jävla mycket olika saker att vara. Nu upplever jag typ att alla är väldigt mycket mer samma.
Man kollar på Insta, man säger, men gud, de är så snygga, säger de 18-åringar, som man bara, men gud, de ser ut som att de är med i Gucci-reklamer allihopa på en jävla måndag på Insta, när man själv ser ut som en såhär vrak från typ Estonia, förlåt.
Att jag... Det hade väl väldigt mycket på bildkvaliteterna i kamerorna att göra också. Och att såhär, de här människorna har ju liksom 300 chans, eller liksom, ja men hur många minuter finns det på en dag? De kan ju ta 83 000 selfies på en dag och välja ut en som de sedan ljussätter. Vi fick ju hålla till godo med att vår farsa plockade fram kameran och typ en rulle i halvåret ungefär. Alltså det är också det. Så de bilder som togs var man ju så här, ja det var de då. Det blev inga bra bilder på den här rullen, men ja, håll till godo. Så har du blixt på din kamera? När det blev så här blixt, när det fanns små kompaktkameror.
Jag tänker att det inte var så jävla mycket prestige när inte alla kunde... ta bild. Jag hade ett jobbmöte igår och då fick jag så här ett sms. Jag bara, vem är det här? Och då hade en av tjejerna som var med tagit bild på oss.
Mm.
På mig och en kompis som heter Malin. Hon, som satt, Malin satt med solglasögon. Hon bara, men kolla hur ni ser ut. Vi bara... Och då kunde man ju direkt säga, okej, okay, wow, vi ser ut som ras typ. Men förut var det ju så att, jag menar, när vi liksom öluffade, då kanske man framkallade de jävla rullarna 5-6 månader senare i värsta fall. Mm. Och då var det så här, okej, okay, där sitter jag typ med 2 ölburkar bakom BH:n så här halvpackad och tycker att jag är jätterolig. Det, ja, men, det var liksom ingen
ja,
prestige.
Det var ju så jävla event.
Det fanns inga bevis. Det var så här, man kunde vara sig själv lite mer. Jag tror att det där skapar, jag läste också i tidningen att det har kommit in många så här, ja, men kvinnor och liksom, ja, utbrända kvinnor, att det, det är en ökning av perfektionistsyndromet.
Mm.
Att människor är liksom besatta. Pennan ska ligga så. Man ska vara hemma. Jag hade en kompis här hemma för några veckor sedan. Hon var, jag klarar inte av det här. Det ligger en liten glasspinne på golvet. Jag bara, jaha, hoppas det inte ligger något lik typ från en gammal hamster eller något. Jag menar, alltså, jag märkte på henne. Hon blev märkbart stressad över att inte vara helt perfekt. Hon klarade inte av det liksom.
Mm.
Och det här är någonting som har blivit otroligt mycket mer utbrett de senaste åren. Att så här, människor, särskilt kvinnor, vill att allt ska vara perfekt. Utseende, hem, barn, bla bla bla. Jag tycker det är skitsorgligt. Alltså, det tycker jag är så här. Det är kanske också en del av det vi pratar innan, den här nya plastikkirurgin. Det finns inga gråhåriga människor. Det finns knappt några människor med rynkor. Jag träffade någon kompis från gymnasiet häromdagen som inte hade sett på 25 år. Jag var så här, men gud, jaha, hehehe. Ja, men du vet, hon hade liksom inte gjort någonting. Hon var sig själv. Mm. Och jag blev lite så här, okej, okay, wow.
Du ska göra det bästa i ditt utseende. Du måste köpa Botox för 50.
Nej, jag vet. Och då kände jag ändå så här, fan, jag är verkligen... Även fast jag tycker jag är så jävla en sköning och så här hårsfri, så är man ju såklart mycket mer påverkad av vad man tror, liksom.
Jag tror också att det har att göra med... Alltså, vi ska ju inte sticka under stol med att vi har ett yrke där vi frekvent förekommer... i olika offentliga sammanhang och där man blir bedömd efter sitt utseende, så det kanske gör att vi är lite mer intresserade också av att hålla oss så att säga fräscha, men jag vet inte, jag tänker också att så här, alltså vi, det är väl både och, om man tänker säga att den här perfektionismen har tagit över världen och dragit in, så har ju den såklart säkert jättemycket med Instagram och våra flöden och gör att vi hela tiden får ta del av andra människors då perfekta hem som är då stylade och folk tar ju bara bilder. Men samtidigt så tycker inte jag riktigt att det stämmer, för att nu för tiden så, alltså förr i tiden fick vi då titta på bilder på hem i tidningar som Sköna Hem och Elle Interiör och sådana där inredningsmagasin som man konsumerade. Nu får vi titta på det på Instagram, men nu finns ju också en uppsjö. Jag har börjat följa väldigt mycket härliga människor som inte har så perfekta hem, som har mer stökiga hem, många så här konstnärer och bland annat Jane Birkins dotter som heter Lou Dion, tror jag hon heter, och hon är fransyska och bara lever ett så här bohemliv i Paris och sitter och sketchar och det bara står lite vinare runt omkring henne och man bara känner så här,
jo, för fan vad härligt. Det är hon så här, då är hon, tillhör hon kultureliten, då är ett sånt hem charmigt. Om det skulle vara liksom Annika Fritjofsson i Tensta och du skulle se den bilden, skulle du bara tycka att det var misär. Det är så här, vi är mycket mer påverkade av det här att liksom, tillhör man en viss gruppering, då är allting bara mysigt och charmigt. Till och med en annan gruppering så är det så här, för fan, hur kan de bo där? Jag tror liksom, förstår du vad jag menar?
Ja, alltså både och, men när det gäller utseende, då har vi också att massor med då så att säga människor som förordar naturlig skönhet. Jag följer till exempel en, vilket jag tycker är så jävla berikande, en kvinna som heter Yasemina. Hon är så här åldrad fotomodell. Jag tror jag pratade om henne förut i bloggen, eller i bloggen, i podden. Hon är liksom fotomodell som bor på Korsika, men hon är så här 65 och har ett silvergrått hår. Hon fick jättetidigt grått hår och valde att så här inte göra någonting åt det. Hon är så otroligt vacker och ändå, alltså hon visar att man kan ändå vara intresserad av skönhet, för jag tror att vi jag tror att vi blandar
antingen
ihop
eller,
liksom. Ja, men så här, okej, om man ska vara intresserad av skönhet, då ska man vilja sexualisera sig, man ska liksom vilja se ung ut och man ska liksom hålla på med det som kapitalet hävdar är skönhet, det vill säga ett ungt ansikte som utstrålar sex. Men hon är intresserad av skönhet på massa andra sätt. Alltså hon är intresserad av skönhet, verkligen så här, det man enligt så här, alltså typ antiken menade var skönhet, vackra linjer, att man utstrålar lycka. Och gå in och kolla lite på hennes konto, hon är så jävla vacker, hon är helt osminkad, hon har inte en droppe botox i facet och så har hon det där långa gråa håret som är jättefint. Och så att jag tycker att både och. Sen har vi ju massa så här, vad heter det,
Paulina Poryskova till exempel.
Ja, henne följer jag också. Ja,
men där blir det lite, tycker jag. Hon tycker ju, hon är ju bitter för att hon är en av de få som inte har gett sig hän åt J-Lo. Ja, eller Magdalena Graf-effekten, att man så här hela tiden håller på med det nyaste, det senaste, så man bara blir så här, men gud, det är helt sjukt att hon kan se så ung ut. Inte så här, men gud, vad är det nu för en ny metod? Vilket det alltid är, eftersom hon är 52 år gammal och ser ut som 30, så är det inte så här, oh, she got good genes.
Mm.
Det kanske hon också har. Det är klart att det ser man ju själv så här på olika, om man bara tar mig och min syrra. Min syrra opererade ögonlocken när hon var 38, då kunde ju hon inte se när hon vaknade på morgonen.
Nej,
det var verkligen så, för att hon hade haft liksom massa stress och vad heter det, sköldkörtelproblem och hit och dit, så att det hade liksom, kroppen hade påverkats. Då var hon 38, då sa de till henne så här, gud, vi opererade henne, du är som en 75-årig tant. Alltså det är, så här, det är samma häng. Och Köris pappa, min älskling, hade ju också det. Men jag har ju liksom ingenting av sådana hängtendenser. Jag liksom, det är klart att jag är ju snart 50. Det är inte så jag menar. Men det är inte liksom, oj, 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 vad det hänger och slänger. Så att det handlar ju mycket om så här, ja, jävligt mycket om gener. Det är ju bara så.
Ja, men och sen handlar det väl säkert också, alltså jag tror att det är så många olika parametrar som spelar in liksom. Men jag tror inte att vi ska säga att vi är liksom ett offer för, åh gud, vi blir så pumpade i våra flöden med så olika, alltså det är en för enkel förklaring, tänker jag. Jag tror att vi alltid, och det här har vi pratat om förut, har varit intresserade av att vara av skönhet. Men hur man når dit ser olika ut, och jag tycker i alla fall att det går att vidga sitt skönhetsbegrepp lite grann. Och jag tror att det handlar sjukt mycket om det här med att sexualisera sig. Och nu när vi liksom hamnar i, börjar närma oss klimakteriet och att så här, inte vara så att säga fruktsam längre. Vad är skönhet? Ska man ändå hålla på att sexualisera sig då? Vad betyder det att man så att säga utstrålar ungdomlighet och fertilitet genom att sexualisera sig? Vad betyder det för en? Är det viktigt? Och det är sådana frågor som vi ställs inför.
Jag fattar, med det som är med Paulina Poryskova, förutom att hon då, hennes ex-man dog ju, vad heter han, Rick Ozak,
han var ju, jag tror de skilde sig.
Ja, men hon lämnade honom och sen dog han hux flux. Och då hade han skrivit bort henne ur testamentet. Så superbittert, bara, om jag dör så ska Paulina inte få en spänn liksom. Det var så här, riktigt bittert liksom. Och så här, typ elakt skrivit testamentet. Och hon har ju varit väldigt öppen med det. Att hon, ja, men han var ju så här 75 och hon är väl 55 typ. Och de träffades när hon var jätteung och supermodell. Och han var ju så här sångare, gitarrist i The Cars. Som var så här, ja, vad ska man kalla det för? Rockpunkband typ. Mm. Med lite melodiösa popslingor inblandat. Och han ser ju väldigt speciell ut. Han har ju ett väldigt särigt utseende. Så det var ju verkligen, det var ju massa rubriker. Skönheten, odjuret och bla bla bla.
Mm.
Och hon, ja, de separerar och är ändå så goda vänner, går på premiär och tar med två jättefina pojkar och hit och dit liksom. Och sen så visar sig att han har varit så sjukt bitter liksom. Så när han bara dör hux flux så får hon inte en spänn, hon måste flytta från huset. Nej men alltså det är liksom på riktigt krösa Maja snåljobb smålandsnivå liksom.
Mm.
Och det har man varit helt öppen med hur vidrigt det var att ha liksom känt någon i så här, och levt med någon i typ 35 år. Och sen visar det sig att den inte alls var den man trodde.
Jag förstår ändå inte riktigt här att hon lämnar honom och separerar.
Jag vet inte riktigt. Det förtäller inte riktigt stor om de kommer överens om det här. Eller liksom,
för ja, då tänker jag väl att så här, det är typ som att jag skulle bli aslack på att Wille Crafoord har skrivit ut mig ur testamentet. Jag förväntar mig inte att ärva honom, men det kanske var så att de var fortsatt gifta men hade någon paus då eller någonting.
Precis, jag vet inte, men hon har varit väldigt försmådd och hon skriver väldigt, väldigt mycket om skönhet. Det är nästan, det skriver hon om att hon är försmådd och det skriver hon om skönhet, och jag lägger inte in med det. Jag tycker hon är ett jättefint konto, men hon är ju passive-aggressive about att alla håller på och liksom opererar sig, botoxar sig, medan hon inte gör det.
Mm.
Så hon kämpar ju liksom enda dag med alternativa behandlingar, ansiktsmasker, försöker göra liksom liknande sådana grejer som botox fast med naturmedel hit och dit, och når ju aldrig riktigt fram.
Mm.
Såklart.
Men anledningen till att hon är bitter på sin Rick Ozek, det är ju att hon gav honom kontrollen över deras gemensamma tillgångar. Så de levde ju... Så det kanske inte är så konstigt att hon... och nu ska vi ska ändå prata riktigt och rätt om henne. Det kanske inte är så konstigt att hon är skitlack. Och det, jag upplever att hennes konto är som en feministisk pamflett. En äldre kvinna som har varit en del av den här skönhetsindustrin. Och det återanknyter väl kanske lite grann till vårt första tema här. Liksom att födas in i någonting, oavsett om det är kulturelit. Eller då att födas med skönhet. Alltså vissa yrken är ju extremt orättvisa. Att vara fotomodell kan inte alla bli till exempel.
Det är
jävligt svårt att bli supermodell. Där kan inte, vem som helst kan inte bli det heller.
Ett tag var det så här, fokusering på det här people's choice. Alltså man skulle se vanlig ut att bli modell. Men den trenden höll inte i sig längre. För det är inte det vad pöben vill ha. Man vill ha liksom
man vill ha de vackraste av de vackraste. Och de är de absolut längsta benen. Och de mest absurda kropparna. Som liksom är så tonade och så vackra. Och liksom Elsa Hosk typ. Och Paulina Paroskova var ju verkligen spot on en sån typ av modell. Alltså helt underskön. Hon var ju en av de här stora tillsammans med Cindy Crawford som verkligen blev de första supermodellerna. Men hon är ändå, tycker jag, tittar ju på skönhetsindustrin med ganska så här krass och ärlig blick, och det är ganska intressant att läsa liksom hennes analys av vad hon har varit med om under sitt liv. Och sen,
verkligen.
Det är väl ett litet tips från oss. Gå in och följ Paulina Paroskova. Alla ni som är i vår ålder kommer ju definitivt känna igen henne och kunna relatera till henne. Hon har gjort hur många omslag på de här stora, absolut största modemagasinen som helst. Hon var ju extremt känd där under en period.
Men jag tycker det är intressant med återblickar. Jag tänker också så här, det var också en replik i den här kulturdebatten, att det var så här, ja, men det är kanske liksom, det är inte särskilt synd om de här barnen som har liksom, ja, på något sätt hamnat kulturliten på grund av en räkmacke-effekt liksom. Men deras föräldrar är ju egentligen de som har allra sämst. Jag tänker på Knausgårds alla fem barn liksom. Han är ändå fem ungar som, ja, är ganska så här, tänkbara kandidater till att bli kulturbarn eller kulturmänniskor. När de ska börja nysta alla hans jävla dagböcker där han liksom helt flawless har bara berättat om de mest detaljrika vardagliga liksom betraktelser kring sina barn. Jag tänker på, var det inte Jörn Donners son som skrev någon biografi över honom nu när han gick bort här för några år sedan, och var så här, han var en elak jävel liksom. Och Anna Wahlgren, det är väl det absolut hemskaste. Och även i USA, det finns ju tusen liksom biografier där folk hänger ut sina elaka jävla morsor och farsor.
Mm.
Så att what goes around comes around. Så det Ja, jag känner ju själv liksom, jaha, vad kommer mina barn säga om flamsa runt under sin uppväxt? Ja, jag vet inte. Man får liksom, ja, what goes around comes around kanske, jag vet inte. Så är det väl med allt.
Ja, men sen det är väl också så här, dels de här kulturbarnen som skriver böcker om sina föräldrar, de har väl möjlighet att kunna göra det. De är inte alltid jättevälskrivna, ska jag säga. Jag läste en, faktiskt om Kerstin Thorvalls son, skrev ju en någon typ av självbiografisk. Den var ju verkligen kackig kvalitet. Den höll liksom inte en särskilt hög stilistisk nivå tyvärr, för jag hade ju verkligen älskat för att höra hans perspektiv, och jag tycker också att så här, med rätta hade de på något sätt, jag tycker att det behövdes för att få en riktig bild av henne. Hon blev ju väldigt hyllad här under en period där det gjordes ju en dokumentär, eller liksom en spelserie om henne, men där man kände att så här, men gud, vet du, liksom, hennes barn håller ju definitivt inte med om den här geniförklaringen, det här geniförklarandet av henne, och att så här, det ska antingen vara antingen eller på något sätt.
Ja.
Inte kan få vara båda, och man kan ju vara despotisk och hemsk och samtidigt helt fantastiskt briljant. Och där har vi liksom, vi har alltid svårt med det här dikotoma, att folk är båda och liksom. Och det tänker jag, det leder mig faktiskt in på, för precis när du ringde mig och eller messade mig att vi skulle börja podda, då satt jag och tittade på Carina Bergfeldt, hennes show som är liksom istället för Skavlan.
Precis, det har blivit värsta succén nu. Jag tycker det är så roligt, för mig är hon ganska så här, jag följer henne och kollar lite då och då, men jag har liksom inte förstått att hon har varit så otroligt populär.
Ja, hon var ju, började ju som skribent för Aftonbladet tror jag, och bevakade, var det inte Utöja tror jag? Jo, jag tror det.
Jo.
Ja, och gjorde ju, alltså hon gav ju verkligen oss allt en reporter ska göra från just Utöja, genom att så här live-tweeta, tror jag hon gjorde liksom, om allt som hände, om rättegången och allt liksom. Så man fick ju verkligen följa det här på ett fantastiskt sätt. Jag tror hon till och med prisades för det också. Sen så började hon jobba på SVT på nyheterna och blev ju utrikeskorrespondent i USA, och där var ju också, alltså många då, jag är ju sjukt dålig konsument av nyheter, framförallt SVTs nyheter, men där blev hon ju väldigt, väldigt populär, och sen gjorde hon ju Sommarprat, de berättade om sin barndom, som också blev väldigt älskat, och därifrån till att få hoppa in då för Skavlan, och jag såg nu det senaste avsnittet som sändes då i fredags, när Hanna Hellqvist, Kalle Moreus och Fredrik Federley var gäster.
Just det, det var ju en riktig het potatis alltså. Vilken kioskvält
det är
alltså.
Det här är ju Fredrik Federleys första offentliga då uttalande och intervju. För er som inte har hängt med Fredrik Federley-härvan så är det ju, han var ju EU-parlamentariker för Centerpartiet, och det framkom här i december, eller om det var i november, att han hade en relation med en dömd pedofil.
Och det var inte liksom en våldtäkt, det var typ 27 våldtäkter av barn.
Ja, och det var så här, när man, jag läste hela domen, och jag kan säga att jag mådde så jävla dåligt i flera dagar efter att jag hade gjort det. Jag bara kände så här, gud, man borde inte få läsa den där typen av domar utan att få debriefing av staten. För att det är så jävla vedervärdigt hemska, just för att han också så här, han har levt tillsammans med en kvinna som hade två barn sedan tidigare, och det är dem han då sexuellt utnyttjar, eller han och våldtar dem alltså vid upprepade tillfällen. Det är så här 24 gånger, och han filmar det här och sprider det här, och det är så jävla nattsvart, vidrigt. Så allting finns ju dokumenterat, och han döms då till 12 års fängelse och kommer ut ganska så långt tidigare. Vänta, jag ska bara vänta ett tag. Fan, jag får så ett blombud. Jag vet inte vem som har skickat blommor till mig.
Jaha. Kanske Karlsloken.
Jaha, det tror jag inte.
Din hemliga älskare. Är Rosans honom nu?
Nej, jag blev bara så trött på honom när han kom hem här.
Med den sanna kolla blommor så kan jag i alla fall berätta att den här mannen då, vi ska vara korrekta då eftersom det är ett sånt känsligt fall. Han hade alltså dömts i 22 fall i våldtäkt mot barn. Och Ja, men Federley har ju såklart ställt upp i den här intervjun för att han då, eller som han själv säger, eller vadå, så han säger själv att han vill komma vidare.
Ja, men det här, jag måste säga,
i sin process.
Ja, och han, i början kommer han ju in och då får man ju den här känslan av att så här, oj, han har bestämt sig för att han ska då förklara för oss alla varför han valde att leva tillsammans med den här mannen under ganska många månader, även efter att han då hade avslöjat, för han har ju skyddat sig med att säga att han inte visste vad han var dömd för.
Precis.
Mm, och det börjar ju så här trevande.
Jag tror inte på ett dugg, men...
Nej, men Carina Bergfeldt, hon är lite så här gullig och snäll mot honom. Alltså det är inte några vassa frågor som ställs, utan det är så här, hur kändes det? Det är mycket huvud på sned som man bara känner så här, men sluta liksom. Gå på pudens kärna här, fråga Karin hur kommer det sig att han inte kollar upp om det är en kille som säger att han är liksom har suttit i fängelse. Men då är ju, så man bara sitter där och blir så här helt så jävla sur på Carina Bergfeldt som låter honom också köra över henne. De små frågor hon ställer som har någon liten typ av kritisk touch, där bara replikerar han henne blixtsnabbt med ett så här skammande. Hur kan du utgå ifrån att jag inte vill skydda mitt barn? Hur kan du, du förutsätter, du vet, han blir så här otrevlig.
Vi måste lyssna, vi måste lyssna. Vi lyssnar lite.
Och vad är det här som säger att det inte finns där hela tiden? För du implicerar nu att jag inte är en bra förälder. Det ligger i frågans natur. Men också att jag skulle ha utsatt mitt barn för fara. Absolut inte en enda gång.
Som ni märker så blir han går direkt i försvar och tycker liksom, vill gärna idiotförklara. Men då har vi ju älskade, underbara Hanna Hellqvist. Som ju, alltså för fan, ja, vi kan väl lyssna lite grann på henne här, som är den enda som ställer en relevant fråga och inte får mothugg av honom. Han klarar inte av att köra över henne.
Men förlåt, det har väl inte att göra med så mycket att du är politiker som jag, alltså frågan är väl mer, varför ligger man med någon som har legat med barn? Alltså...
Och varför är man någon som säger, varför ligger man med någon som ligger med barn?
Alltså, ja, men han, alltså frågan är ju så här, frågan är liksom så här. Han bara, ja, för han börjar ju mopsa med Carina Bergfeldt där om liksom huruvida man kan vara ihop med någon som är dömd pedofil. Och det är väl inte så konstigt, när man är i den situationen så vill man ju inte tro det värsta om någon som man har börjat tycka om. Det är typ hans förklaring. Och att han är så här, nej, jag är av den åsikten och de flesta jag har pratat med, de skulle liksom inte ställa någon följdfråga om någon sa att de hade suttit i fängelse. Man vill liksom inte veta det. Och då säger Hanna Kvälls, vilket bullshit, det är klart att man vill det. Då blir man jättenyfiken och vet allt. Men sen ställer hon ju också en rimlig, så här, varför vill man ligga med någon som vill ligga med barn? Så man, så här, och det är en sån jävla relevant fråga, varför vill man det? Om man får reda på det.
Varför vill man ändå gå vidare och ta det steget och fortsätta ligga med en sån person
vara kär i, fortsätta så här. Vi kanske är extremt okunniga här. Det kanske är så att man normaliseringsprocessen även slår till i den här typen av relationer, och när man är kär så går man in i någon typ av förnekelse, precis som kring andra då jävligt skamfyllda grejer. I don't know.
Men det har vi väl båda varit med om, så det fattar man väl att det kan ske. Men
har du aldrig ställts inför, jag menar, jag har ändå levt i relationer där jag har känt så här, fan, det där är inte okej. Det där köper jag inte. Jag har till exempel sagt till flera av mina killar, och vilket jag står för, killar som har så här dålig relation eller dålig syn på sin mamma, som sitter och snackar skit om sin mamma. Alltså jag får sånt frakt för det.
Jag med.
Jag bara känner så här, men gud, ska du behandla din mamma som jag trastock? Är du inte klok? Alltså där känner jag bara så här, men gud, jag är beredd att göra slut med den när som helst.
Jag med dig.
Och jag tänker att skulle krypa fram här nu att Matti skulle ha haft någon typ av sexuell relation med ett barn. Och jag kan såklart förstå att man då kanske börjar tänka så här, vadå, det kanske var någon som var 16 år som är då ett barns ålder. Liksom. Alltså man börjar tänka att det kanske inte var så allvarligt att försöka hitta liksom vägar till att normalisera det. Och så där, att man vill tro det bästa om den som man tycker väldigt, väldigt mycket om. Men när man läser den där domen så kan man ju faktiskt inte tolka den på något annat sätt än vad som står i den.
Men det var väl väldigt, väldigt små barn, var det inte?
Det är små barn och det är liksom, det finns inga så här, nu tycker inte jag att det finns förmildrande omständigheter om någonting som har med barnpornografi att göra förstås, men du fattar vad jag menar, att man säger, men gud, men hon var 17 och skulle fylla 18 imorgon typ eller så. Kanske man ser lite mildare på än någon som så här, våldtar en tvååring liksom, och
ja,
filmar.
Alltså, av naturliga skäl.
Ja, av naturliga skäl. Hur som haver, det här är en sån jävla korkad medverkan av Fredrik Federley. För han tror ju att han ska kliva in där och bli rentvådd och få ett reningsbad. Och så här. Det enda som händer är att så här, han har fucking Hellqvist, Sveriges liksom i särklass skickligaste journalist, känner jag efter den här intervjun, lyckas bara nedmontera honom med två raka frågor. Hon är inte ens skambeläggande, hon är inte ens liksom, hon har inte det här, ja, för frågorna är relevanta liksom, men hon säger dem inte på något så här, särskilt elakt sätt heller. Bara rätt upp och ner så där som bara Hanna Hellqvist kan.
Det jag tänkte säga, det är väl hemskt. Jag tänker så här, som Kerstin Thorvall, om vi ska återgå till den stämpeln hon fick i den här då, lite lättförklädda romanen som hennes son skriver. Jag tror att Camilla Thorngren, tror jag att hans mamma hette. Mm. Där är så här, nämligen liksom, han kör över henne. Liksom, hon är bara kåt och galen, kokett och hysterisk. Och, liksom, hon är ett sånt jävla fucking psycho.
Mm.
På ett sätt som är så här, okej, okay, wow. Men det jag menar med att, som, den här, som vi pratade om förra gången, den krönikan eller sen som Hanna Hellqvist skrev, att hon helt har ballat ur och liksom har blivit en så här nedskitad kvinna i spenaten typ, med klumpigt hår och hon luktar illa och hon röker i sängen och hon har djur i sängen. Vem fan annars skulle kunna skriva den i hela Sverige utan att bli så här nagelfaren, typ uthängd, bara så här, äckliga kvinna, bla bla bla. Hon har en helt unik situation och jag bara känner så här, varför? Det var någon som skrev också, tydligen så kom Christian Lok in på slutet. Och bara så här, att det var så pinsamt och liksom där, du vet, skinntorre mannen kom, varför ska han ens liksom få sina hela, ja du vet, gång på gång ska han få talkshows, men fan vill lyssna, ge alla talkshows och typ Hanna Hellqvist.
Men det är precis det jag vill komma till. Att säga, ni behöver inte casta någon,
leta
mer.
Runt. Bara,
jag tar henne, jag vill höra henne intervjua precis vem som helst. Det kommer bli intressant, det kommer bli avslöjande och det kommer bli förnyande. Man kommer få höra helt nya perspektiv. Alltså all ära till Carina Bergfeldt. Hon är liksom, hon är proffsig, men hon gör någonting. Hon bara, det är som att hon bara härmar det som redan har gjorts. Förstår du vad jag menar? Det finns inget nytänk i det. Det är liksom bara så här, här ska vi sitta och ha lite samkväm. Och vi kan ändå inte ställa liksom alldeles för intrikata frågor, för då blir det dålig stämning. Det blir ju bara när hon ens försöker vara liksom så här, hon ställer ju väldigt milda frågor till Fredrik Federley. Det blir ändå jobbig stämning.
Det är för att hon har den approachen. De gäster som skulle komma till Hanna Hellqvist skulle veta vad de gav sig in på. Så här, shit can hit the fan, men då vet du det. Då skulle det bli så jävla spännande. Då skulle det ske någonting nytt i rutan. Det skulle bli någonting som aldrig hade setts förut. Heja Hanna.
Och jag vill gärna se hönor och sigg i studion.
Ja, det tycker jag var ett fint avslut på den här podden. Ge Hanna Hellqvist varenda jävla talkshow i Sverige, så ska vi sitta bänkade. Tack för idag.
Tack för att ni lyssnar. Gå in och följ oss på Instagram. Ja. Inte din morsa. Vi har inte varit så flitiga där att lägga ut grejer i flödet. Men vi ska bli bättre på det.
Vi började lägga ut hårt.
Ja, det gjorde vi.
Jag kan lägga ut de två tipsen tycker jag. På Paulina Poriskovas konto och en andra kvinna som jag redan glömt.
Jag lägger Jasmina, min supermodell, min franska korsikan.
Jag vill bara säga också så här, för den här generationens kvinnor nu i Botoxland som vi pratar om eget ansvar, så har vi ändå en kvinna som är så här, en jävla förebild för varenda kille och varenda tjej som växer upp nu. Och det är Hanna Hellqvist.
Precis.
Puss och kram!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.
Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.